fan, vilket jävla kanonavsnitt ni ska få lyssna på nu. Men först så vill jag att ni tar en liten paus och noterar hur ni reagerade på det jag just sa. Fan, det ska bli så jävla kul avsnitt. Tyckte ni att jag lät stöddig och ovårdad? Blev ni lite provocerade? Eller var det någon som tyckte att jag lät avspänd, punkig och spontan? Varmt välkomna till Dumma människor med mig, Lina Thomsgård, och psykolog och författare Björn Hedensjö. Och dagens avsnitt som ska handla om svärord och svordomar. Varför svär vi? Vad fyller svordomar för funktion? Hur uppfattas den som svär? Och mycket mer.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Dumma människor sponsras av Svenska möten.
Och vi har ju pratat om dem och deras tjänster tidigare. Men nu blev det lite aktuellt, Björn, för du och jag ska på konferens.
Mysigt.
Och om du, precis som vi, ska på konferens, vi är ju bara vi två.
Ja.
Men om man är kanske ett större företag som ska fixa allt från ett stort event med logi, mat och aktiviteter och kanske typ show och uppträdanden.
Mm.
Eller bara ett mindre dagmöte på bara några timmar.
Ja.
Så är Svenska möten den givna partnern att vända sig till för att boka. Det är kostnadsfritt att använda Svenska möten, och det de gör är att de utifrån behov och krav från kund tar fram offerter från flera olika ställen. Så att kunden, det vill säga du, kan välja och avgöra det som passar bäst.
Och det är ju allt möjligt då. Slott och herrgård, naturnära, storstadspuls eller småstadscharm.
De hjälper dig att hitta precis det som passar dig. Det finns ett jättestort utbud, och självklart sparar ju det här då väldigt mycket tid. Och Björn, hur gör man då om man vill planera möten eller konferens och använda sig av Svenska möten som partner?
Gå in på svenskamoten.se och där kan du välja hur du vill boka. Det går att boka direkt online, göra en förfrågan via ett formulär, chatta med Svenska mötens medarbetare, ingen bot ska jag säga, eller ringa om man vill prata med någon.
Ja, alltså svenskamoten.se. Så tusen tack Svenska möten!
Dumma människor sponsras av IKEA.
Om det är något jag lärde mig som inredare av kontor, när jag jobbade inte som inredare av kontor, jag var ett vanligt chef på ett kontor som behövde inredas, så var det hur viktigt det var att den inredningen vi hade, stolar, bord, skärmar, allt sånt, var flexibelt.
Ja.
Vi började som 2 personer, vi blev 8 personer, ibland var vi 12 personer. Så vi behövde både bli fler, vi behövde stuva om.
Och ibland, folk har lite olika behov.
Ibland behöver man vara avskärmad och ibland inte.
Exakt.
Och det här är någonting som IKEA kommer att hjälpa oss med den nya kontorsserien, som är både flexibel och smart inredning, och den heter Mittzon. Zon med Z, Mittzon.
Och Mittzon består av höj- och sänkbara skrivbord, akustikskärmar, fällbara bord och växtväggar på hjul.
Så det är enkelt att skapa trivsamma arbetsytor med plats för både möten och eget fokus. Och det är framförallt enkelt att skapa de här flexibla ytorna. Alltså att man kan förändra och anpassa efter aktiviteter och nya arbetssätt.
En sån här grej är ju det här med hybridarbete. du vet att man jobbar lite hemifrån, lite fysiskt på arbetsplatsen. Just det. Det ställer ju verkligen helt nya krav på det fysiska kontorets roll. Man behöver en helt ny flexibilitet och bekvämlighet.
Och det här är ju varför IKEA grundades i Älmhult 1943, för att skapa en bättre vardag för de många människorna.
Så upptäck Mittzon, och mer om detta kan du läsa på ikea.se/företag.
Tusen tack, IKEA!
Svordomar, kul ämne. Det här var faktiskt jätteroligt att läsa på om, och det fanns så himla mycket rolig forskning. Det var svårt att avgränsa sig, för det fanns så mycket jag ville ta med, så att säga. Vad tycker du om svor? Vad har du för favoriter?
De jag använde tidigare, fan och jävlar uppenbarligen. Men jag vill bara snabbt säga att vi har ju nämnt svordomar innan, eller jag har säkert 8 inspelningar tagit upp det här med svordomar, eftersom jag vet att många av er lyssnare tycker att jag svär för mycket. Och jag gör ju det. Jag svär ju väldigt mycket också i den här podden. Och jag hoppas att det här avsnittet ska göra att vi kan mötas, ni lyssnare som avskyr svordomar och jag som svär, och se om antingen kanske jag får lägga av eller att ni förstår varför jag gör det. Så det blir ett roligt utforskande för oss. Men som du vet, Björn, jag svär mycket. Vilka är dina favoritsvordomar? Vad är du för någon svärare?
Ja, det är väl fan och jävlar också då, som jag använder ganska vardagligt. Sådär. Och sen så glider man ju in i, eller man, jag glider in i könsord när jag slår mig, till exempel. Om jag går in med foten i en tröskel eller så. Ibland kan det bli lite så sammansatta ramsor.
Mm, är det nu du vill att jag ska säga förlåt till alla lyssnarna för fittbuss?
Ja, just det.
Väldigt många lyssnare har en gås oplockad med mig även här. Eftersom jag i vårt avsnitt, jag tror att det är nummer 45, ska illustrera hur det kan vara för en person som blir varit nedskvätt av en buss som åker förbi. Och så illustrerar jag den personen genom att säga att personen tänker fittbuss. Och det är flera lyssnare som har lyssnat på alla våra avsnitt fram till det avsnittet, men där och då lagt ner. En till och med stannade rakt upp och ner på övergångsstället och kände att nej, det här var ofeministiskt och det var risigt och det var inte hur man ska prata. Och det, jag ber om ursäkt för det. Det kan nog komma en och annan till fittbuss. Det säger jag inte att det är omöjligt, men jag ber om ursäkt för den fittbussen.
Mm. Nu fick du öva på att säga förlåt, som vi pratade om i förra avsnittet också.
Ja, vet du, det här är nämligen ett nytt år, Björn. Förlåtelsens år. Jag ber om förlåtelse.
Just det. Ha, ska vi ge oss på en definition då, en sån här, liksom av, en psykologisk definition av svordomar. Ett ord, ett uttryck eller en gest eller ett annat socialt beteende som uppfattas som otrevligt, förolämpande, vulgärt eller som uttrycker bristande respekt mot något. Jag tänkte jag ska börja ta avstamp i en artikel jag läste i Svenska Dagbladet. Det var en intervju med en Magnus Ljung som är professor i engelska och har intresserat sig mycket för svordomar. Han har skrivit en bok som heter Svordomsboken. Han är också mannen bakom en studie som heter Swearing, a Cross-Cultural Linguistic Study.
Åh, roligt!
Ja, precis. Jag tyckte det kan vara kul att bara kika på det här liksom kulturella med svordomar. Mm. Vi kan börja där. Ofta så handlar det då i alla kulturer om religion, avföring, könsorgan, men också sex i alla möjliga former.
Fucking twat.
Och sen så har vi mamma-motivet som är väldigt stort i många kulturer. You owe me some money, motherfucker! Och jag citerar den här artikeln då. Att i alla romanska språk, i ryska, i polska, i arabiska, i kinesiska, i turkiska, där är liksom mamma och systrar, döttrar, far och mormödrar väldigt vanliga måltavlor för svärande, så att säga. Däremot svär man inte om pappor eller bröder.
Jätteintressant. Vad har vi för analys på detta? Vad säger?
Jo, det här tänker man sig då en slags återspegling av hur stark hederskulturen är egentligen i ett samhälle. För att där är det ju så att säga mannens uppgift att skydda familjens heder inom citationstecken. Mm. Och man kommer åt honom då genom att så att säga förolämpa kvinnliga släktingar till honom egentligen.
Mm.
Vi har ju inte det speciellt starkt hos oss, men Det räcker med att liksom bege sig till Sydeuropa så blir det mycket vanligare. Och där är det också vanligare med förolämpningar som kretsar kring religion liksom, och katolska symboler och sånt där. Han listar några väldigt roliga, tyckte jag, spanska svordomar till exempel då. Hör på det här. Jag bajsar på oblaten. Väldigt typisk spansk förolämpning.
Men gud, förlåt, vem är det som får lång näsa här egentligen? Den som bajsar på oblaten eller...
Det är väl att man visar att jag har så lite respekt för dig att det är som att bajsa på oblaten då kanske.
Alltså oblaten är inte stora, det är ett trick verkligen, ett konststycke.
Jag skiter på Jesu apostlars alla 24 testiklar. En annan spansk svordom som man tar upp.
Ja.
Eller den horan till nattvardsbröd. Den typen av svordomar förekommer mycket där. Och han lyfter spanska och ryska, tror jag att det var, som de språk där man svär allra mest.
Jaså? Intressant, ja.
Din satan, satan, du din satans helvetes jävla skit, din jävla skit.
Ja, men en sån här grej som man kan säga om svordomar är att de är... liksom definitionsmässigt då, tabuord, det vill säga ord man inte ska säga. Och vad vet vi om sånt som är liksom censureras och är knappt?
Ja, men vi vill ha det. Vi kan inte låta bli det.
Nej, precis. Och det blir också väldigt så att säga, kraftfullt.
Mm.
Och det här gör att svordomar är någonting som alla lär sig. Det är ingenting man kan gå igenom livet och liksom inte plocka upp.
Mm.
Och här har vi lite forskningsdata på det. Det här är då från den engelskspråkiga världen. Från England tror jag att det här var. Men redan i 2-årsåldern börjar svärande förekomma. Är det någonting du har märkt av hemma eller?
Ja, det är det. Och då var det så lyxigt så att jag hade läst en artikel om hur man skulle... Det var nog lite generellt barnbeteenden. Att så här, om barnet gör någonting du inte vill uppmuntra så gör inte en stor grej av det. För får de uppmärksamhet så vill de bara... Så fortsätter de. Vilket då när Max, han var rätt tidig med att prata och så började han då plocka upp någonting så här, jävlar, eller vad det var han sa, fuck you, något sånt. Och jag var tvungen att direkt ägna mig åt det här, jag spelade superneutral. Jag bara, ja, och ett barn så jävla, det spelar ingen roll. Och då slutade han ju jättesnabbt.
Mm.
Och sen var det någon gång när han, något annat barn i min närhet där det blir gulligt också, eller vad man ska säga.
Mm.
Så liksom brast ut och säger, åh nej, vad sa munnen? Så får man inte säga. Och då blir det liksom en jävla, en lång kaskad av svordomar bara för att det var så kul.
Ja, det där är ett litet problem med svordomar som jag själv har tänkt på. När man ska uppfostra och kanske inte vill att ens barn ska gå runt och svära jättemycket, men att det kan bli lite roligt sådär, och att det är svårt att dölja det, och då blir det lite uppmuntrande såklart. Alla barn lär sig det här, och när barn är i skolåldern redan så har man ofta en working vocabulary med 30-40 fula ord, alltså att man har en repertoar med 30-40 fula ord som man använder eller kan använda. Och om man tittar på befolkningen i stort då, så 0,5% av ens dagliga ordanvändande ungefär utgörs av någon typ av svordomar. Så ett ord på 200 då. Så att det ingår i vår språkliga basuppsättning, så kan man säga.
Mm. Jag tycker det är jättemånga, för nu när jag försöker komma på fan, jävla, jäklar och fittbuss.
Mm.
Ja, det 40 är jättemånga, avancerat.
Fittbuss.
Mm.
Ska med där också.
Mm.
Om man tittar på personlighet då, så är svärande, det är korrelerat med extraversion, att man är en extrovert person, svär mer, och det är negativt korrelerat med samvetsgrannhet, vänlighet och religiositet, om man ska ta några olika liksom, egenskaper.
Oops. Oh, det, man är liksom lite mer ovänlig om man svär mycket, kan man anta.
Ja, det kan man väl anta kanske då i viss mån. Men som du kommer att märka i dagens avsnitt så är det mycket faktiskt ett försvarstal för svordomarna.
Och precis vad jag hade hoppats på med det här avsnittet.
Mm.
Kul för mig.
Ja, bra.
Mm.
Tror du att det bara är människor som ägnar sig åt det här, Lina?
Oj, spontant ja.
Ja,
men du skulle inte ställa frågan om det vore så.
Nej, men precis. Nej, men det var bara en sån här kuriös liten grej som jag stötte på när jag läste på om det här. Och som kanske säger en del om svärandets evolutionära ursprung också som vi kommer in på sen.
Ja.
Men har du hört talas om de här experimenten som bedrevs på 60-talet? Det var, om det var en eller det kanske var flera apor till och med, som man skulle uppfostra ungefär som döva barn. Alltså man lärde dem teckenspråk och så. Man ville egentligen testa språket, om de hade en förmåga att utveckla språk, schimpanser. Och det var det en som hette Washo, en liten schimpans. Som han lärde sig ett tecken för smuts kopplat då till hans eget bajs egentligen. Så att det var väl ungefär synonymt för honom då. Och han började använda det här tecknet spontant som ett liksom ilskeuttryck. Och ofta tillsammans då med namnet på hans skötare som var...
Nej.
Som hette Roger. Så liksom bajs-Roger och sådär. Som ett sätt att liksom uttrycka ilska. Och... En grej som man tänker sig en viktig evolutionär funktion i svordomarna, det är att man ska kunna uttrycka ilska, stark ilska på ett sätt som inte kräver fysiskt våld.
Just det, istället för att spöa på varandra.
Ja, och att det blir väldigt funktionellt och effektivt på det sättet då. Jag kan citera en professor i psykologi som heter Timothy Jay på Massachusetts College of Liberal Arts. Han säger så här: "There's a point where it's just more efficient to say fuck you than it is to hit somebody.
Mm.
We've evolved this very efficient way to vent our emotions and convey them to others." Alltså det blir en, så att säga, en konflikthantering som är mycket mindre kostsam än att ge sig in i slagsmål. Man kan liksom lämna en potentiellt fysiskt hotfull konflikt utan att tappa ansikte, så att säga.
Ja, exakt. Och det här är ju för mig en otroligt... Jag tror ett starkt argument till varför jag ska få svära, för att annars skulle jag ju kanske ge någon på moppo.
Mm.
Så det är ett bättre alternativ att jag säger fan.
Visst.
Helvetes jävlar! Förbannade jävla biljävlar!
Oj, vad pappa svär.
Sune tänker att nu kommer pappa inte in i kyrkan.
Det här med klassgrejen. Att rika människor svär så mycket. Alltså jag föreställer, nu har jag aldrig varit på den här klubben, sällskapet där enbart män får vara och väldigt rika män. Den ligger i Stockholm. Jag har inte heller varit på Noppes. Men där folk har väldigt mycket pengar. Där är det ju ett tjuhelsikes förbannat trevligt jäkla gäng. Alltså där, det svärs ju något så in i bängen.
Mm.
Kul, muntert och varmt och hjärtligt.
Ja.
Tycker jag att de har det när de svär så där mycket.
Jag har faktiskt inte kollat specifikt på några klassaspekter här, men man...
Det är inte det väldigt mycket som vi pratar om det här med liksom väldigt hög status. Chefen är den som kan gå runt med en munkjacka.
Ja.
Det vill säga att riktigt dyra, rika personer, de kan slumma ner sig med språket.
Kanske det, men jag har nog tänkt, alltså bara privat här nog, kanske ännu mer kopplat till liksom arbetarklass och... För det är en intressant grej jag har noterat hos mig själv, att någonting som händer med mig när jag... Alltså det här kanske bara kommer framstå som väldigt oskönt, men jag har upptäckt det här hos mig själv. Och det är så här, att när jag träffar en hantverkare till exempel, så ökar min svärfrekvens.
Mm.
Jag tror att det är ett försök att liksom bonda lite.
Mm.
Eller så är det, ja, varför... Är det så? Men...
Kanske också finns en viss här lite manlig grej.
Ja, exakt.
Så här, ja, du må vara den som skruvar upp en hylla för jag klarar inte av det själv, men jävlar vad soligt det är idag.
Ja, att man kompenserar på sin bristande manlighet på något vis.
Nej, men det är så jag menar. Alltså, svordomar är generellt någonting som är liksom, som gissar jag, eller frågar du mig så bara, ja men det ska väl liksom vara ovårdat, lite fult, obildat, slarvigt och sådär. Men det var det jag menar med att överklassen kan liksom unna sig det. För att de tillhör såna fina läger. Men skulle jag hamna på tidigare nämnda Noppes eller så, inte 17 skulle jag våga svära där. Där skulle jag liksom försöka hålla silversked och resten vackert i hand och inte svära.
Men vi kan väl stanna lite i det då. Det här med svordomar och liksom hur beroende de är av kontext. Alltså i vilka sammanhang svär du mest?
På lyset eventuellt och i uppsluppet sällskap av kamrater.
Mm.
Nu svarar du utan att tänka, men jag tror att det är så.
Ja. Och i vilka sammanhang skulle du aldrig någonsin svära då?
Med äldre personer, med religiösa personer eller i högtidliga sammanhang eller när jag vill liksom ge ett duktigt intryck.
Mm. Och i podden då, hur känner du där?
Nej, men där är, jag blir ju alldeles för, spelar ingen roll hur mycket jag liksom, kan ha så här föresats att vara jätteduktig och bara säga smarta saker och hålla mig till ämnet och så vidare. Men sen när vi väl sitter och bubblar så glömmer jag ju det hela tiden.
Ja, det blir det där avslappnade sammanhanget.
Avslappnade sammanhanget, men, och det här var vi inne på lite kort så i någon fredagsfråga. Jag tror ju att det för mig också finns ytterligare en dimension av, alltså svordomar för mig är också ett avsiktligt signalerande bortom det här, vad ska jag säga, istället för våld eller bara för att jag liksom vill förstärka någonting. Att jag svär och inte liksom ber Klara klippa bort svordomarna, eller även i skrivna intervjuer där det ser extra fult ut med svordomar, så brukar jag vilja ha kvar det. Och för mig är det att jag vill signalera någonting, det här folkliga och också lite punkiga.
Mm.
Att säga, jag är inte någon liten behaglig gulletussa. Nej, skit på dig. Att för mig så fyller det någon liksom det finns någon identitetspryd bakom det.
Kan det vara en feministisk handling för dig att svära?
Ja, absolut.
Män svär något mer, nämligen, har man sett i de här engelskspråkiga studierna då. Män och yngre, unga vuxna, tonåringar och så.
Ja, det tror jag säkert. Jag tror jag tillhör liksom den feministiska årskullen som fostrades in i feminismen genom att roffa åt sig manliga beteenden för att vi ska också få, vet, så här, prata högt, sitta brett, svära. Alltså, jag ska inte förminska mig, jag ska inte vara liksom duktigare, finare, renare än någon annan. Jag är en fri människa. Så det spelar nog säkert också in.
Mm. Ja, men vi svävade iväg lite nu i det här med svordomar och kontext. Alltså att det funkar olika i olika sammanhang. Och det är väl bara bra att ta upp det. För att jag menar, dagens avsnitt är mycket så att säga, ett försvarstal för svordomar. Men det finns ju massa sammanhang där det inte passar sig. Och de allra flesta brukar vara ganska bra på att reglera sig själva, helt enkelt. Men om man är med en religiös person till exempel, så blir det ju ofta då olämpligt och lite respektlöst att köra på. Mm. Sådär. Så att det kan man bara ha i bakhuvudet. Who's the slimy little communist shit twinkle toed cocksucker down here who just signed his own death warrant?
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Dumma människor sponsras av Tele2 och podden Internetpionjärerna.
Björn, minns du när du fick internet?
Ja, jag minns kanske inte exakt när, men jag minns det där modemet som höll på att plinga och surra.
Sjung modemsången.
Typ så.
Jag har nämligen fått göra världens roligaste grej. Jag har fått programleda en podd som heter Internetpionjärerna. Och den är av Tele2 och handlar om när Sverige kopplades upp.
Alltså från de här första modemen via de stora digitala reformerna. Och det är så spännande hur mycket som har hänt under de här åren.
Gud, tänk att man har varit med om det här.
Tänk att man, och just sådana som du och jag som både minns ett liv helt utan internet och som samtidigt inte skulle klara sig en kvart.
Nej.
Utan.
Precis.
Podden tar avstamp i år 1996 när internet utsågs till årets julklapp. Sen följer vi då den här digitala utvecklingen och användningen av den digitala tekniken via BankID, bloggar, internethumor och alla möjliga roliga människor som intervjuas, till exempel David Sundin, Ebba von Sydow och så vidare. Och den här podden, Internetpionjärerna, om när Sverige kopplades upp, finns ute nu.
Rusar till poddspelaren.
Ja! Mm. Tusen tack till er två.
De här människor sponsras av Claritin.
Claritin har ju det här initiativet Be an Outsider som handlar om att vi ska gå mer utomhus.
Hur går det för dig?
Alltså, sen vi spelade in vårt avsnitt om blåa och gröna zoner, du vet.
Mm, jag var ute i naturen.
Jag blev jätteinspirerad, så nu är jag liksom lite mer benägen att ta en promenad när vi är på landet. Ta en promenad runt sjön och så vidare. Och det stämmer det som har framkommit när Be an Outsider-initiativet gjorde en undersökning också. Mm. Att man mår så mycket bättre av att ha varit utomhus. Och det är ju inget kul om man är en allergiker nu när våren och vårkänslor kommer, att utomhusvarandet blir ett bekymmer. Men där kan Claritin faktiskt hjälpa till och lindra. Men en annan sak som också kan vara bekymmer ute i naturen är att hitta skräp.
Ja, för att det är så att Be an Outsider samarbetar med Håll Sverige Rent och deras initiativ Ett skräp om dagen. Läs mer på beanoutsider.se.
Ja, Be an Outsider, det är just ett initiativ från Bayer som tillhandahåller ett av Sveriges mest köpta allergiläkemedel, Claritin. Och är du sugen på att hänga på den här trenden eller rent av folkrörelsen att plocka ett skräp om dagen med Håll Sverige Rent, så är det bra att veta att Claritin är antihistamin som ger snabb effekt inom 1-3 timmar.
Och det lindrar besvär i 24 timmar.
Claritin, en tablett och sirap, Loratadin, är receptfria läkemedel vid tillfälliga allergiska besvär hos vuxna och barn över 6 år och kroppsvikt över 30 kilo om du tar tablett. Du ska inte ta Claritin om du är gravid eller ammar, och så kan du läsa den här bipacksedeln noga innan du tar Claritin, särskilt om du har en leversjukdom eller ska genomgå tester för allergi.
Kontakta läkare om du inte var bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar, och kontakta alltid läkare vid användning längre än 3 månader. Läs mer på bayer.se.
Hoppas att fler kan ge sig ut i naturen och både plocka skräp och njuta av utomhuset.
Tusen tack, Claritin.
Och sen så är också svordomar någonting vi tycker är väldigt roligt. Om man tittar på de så här, liksom, sociala dimensionerna. Det gör man ju.
Visst. Alltså, jag har fnissat flera gånger hittills, ja.
Alltså inte alltid, men det kan användas på ett väldigt kul sätt.
Ja, jag tycker att det är nästan till omöjligt att försöka vara en rolig person om jag inte också får svära.
Ja, det är ju faktiskt så. Alltså att om man gör det med liksom rätt timing och roliga svärord och sådär, kan det vara jättekul. Jag har en favoritkaraktär i en tv-serie som heter The Thick of It. Jag vet inte om du känner till den. Mm. Någon sån här jätterolig...
Nej, men jag blev sugen när du berättade.
Jätterolig politisk satir. Det är en slags föregångare till Veep. Mm. Det är samma regissör som har gjort. Och även i Veep så förekommer ju svordomar väldigt mycket. Men det finns en karaktär i den här, The Thick of It, som bara är en sån skotsk slags politisk tjänsteman som bara svär så otroligt mycket och så roligt. Och det är en ganska stor del av den komiska behållningen i programmet.
I'm gonna take your bollocks, I'm gonna fucking rip them off, I'm gonna fucking paint eyeballs on them. And I'm gonna stitch them onto a fucking sock and use that as a mouthpiece.
Och ordet fuck har liksom i engelska studier ratats, eller i en engelsk studie, 821 deltagare som fick rata 5000 engelska ord, och ordet fuck hamnade i topprocenten, så att säga. Bara ordet i sig, att det ansågs som så kul. Och nu när man läser de här studierna och de här artiklarna, forskningsartiklarna som jag har läst inför det här avsnittet, man märker att de här forskarna tycker också att de pysslar med något som är ganska kul. Artiklarna heter sånt som profanity can be therapeutic as fuck och sådana saker. Och så tycker de att de är lite roligare än snittforskaren, tänker jag med.
Ja.
Och på så sätt så används svordomar som ett liksom, socialt kitt också. Att man använder sig av dem för att, så att säga, passa in eller vara rolig eller få andras sociala uppskattning. Så här.
How the fuck am I gonna get your money now? You think he's gonna give you fucking money? Are you out of your mind? Look what you did to this fucking guy. If you would have just kept your fucking mouth shut. Ah, what the fuck is the use? I should have never got...
Svordomar tar bort smärta. Vad tänker du om det?
Det tycker jag om.
Det tycker du om? Ja, brukar du svär när du slår dig? Hur låter det då?
Ja.
Att du behöver inte säga exakt vad du säger, men du kanske kan beskriva.
Nej för nu har jag bara hittills in i programmet har jag blivit lite självmedveten. Så nu, än så länge är jag faktiskt inne på att jag vill inte svär lika mycket som jag gör.
Nej.
Men om jag gör det så ser det som att helvete, till exempel, kan jag säga.
Tänk om det här blir avsnittet när du svär minst hittills.
Ja, då måste jag bort några fitpuss bara.
Jo, det finns någonting som kallas Keel Swear Lab på Keel-universitetet i England, K-E-E-L-E. Och där finns en forskare som heter Richard Stevens som helt har snöat in på det här med svordomar. Och han har bland annat studerat sambandet mellan smärta och smärtupplevelser och svordomar mycket. Mm. Och jag läste en intervju med honom där han berättade att han fick idén till det här när hans dotter skulle födas och de var på BB och hans fru svor väldigt animerat och passionerat under sammandragningarna. Var det något som du ägnade åt på dina förlossningar?
Gud, det vet jag inte, men det gjorde jag nog. Jag har inte supertydliga minnen av alla de där timmarna, men nog svor jag. Jo, det gjorde jag. Men jag känner en annan liknelse. Det är ju så klassiskt kvinnotrick att ha en kam i handen och trycka hårt så att det gör ont i ens hand när man får verkar.
Ja.
För att då liksom förleder man smärtan på något vis.
Mm. Precis, det kanske kan vara lite samma funktion. Vi kan återkomma till det, till den grejen.
Mm.
Jo, och då pratade han med barnmorskorna och de sa, jo men det är jättevanligt att det svärs något så in i bängen under förlossningar.
Mm.
Och då tänkte han att jag måste kika på det här med liksom smärta och svordomar. Finns det någonting där? Och då så designade någon studie med isbad. Alltså det var, man stoppade ner handen i vatten med massa is i.
Mm.
Så fick deltagare antingen upprepa ett svärord under tiden som de gjorde det här. Eller så fick de upprepa ett mer neutralt ord. Jag tror att det var ett ord som bord eller något i den stilen.
Mm.
Sen så kollade han på dels smärttröskel, alltså när de började uppfatta smärta, och dels så att säga, uthållighet eller smärttolerans eller vad man kallar det. Alltså hur länge man kunde hålla kvar handen egentligen. Och de som sa de här fula orden då klarade sig 50% längre.
Nej!
Ja. Då funderade han på vilka mekanismer är det som gör att det blir så här? Och det här tyckte jag var en väldigt, väldigt rolig studie. Den var så himla liksom, kreativ på något vis. Då tänkte jag så här. Ett par olika hypoteser. Antingen kan det vara, alltså svordomar är ju liksom relativt ovanliga i språket. 0,5% sa vi av snittpersonens språkbruk är
200
fula ord. Mm. Sen så är också, vet vi då att svordomar är kul. Fuck ratas som toppkul ord. Och saker som är nya eller ovanliga som en svordom då är, plus rolig, kan ju fungera avledande. Det var en sån tanke. Apropå den där kammen i handen. Alltså att någonting som distraherar helt enkelt.
Mm.
Så att det var en hypotes. Den andra hypotesen är att man så att säga, svordomar försätter oss egentligen i en fight-flight-reaktion. Drar igång liksom stresssystemet med allt vad det innebär. Alltså att när man får det påslaget, varit inne på det lite grann i tidigare avsnitt, men det frisätts ju en liksom cocktail av hormoner i hjärnan. Jag vet inte om du har något sånt minne, Lina, av att du har till exempel spelat någon slags sport. Hjärtat har pumpat och du har haft det här liksom adrenalinet. Och att du kanske har slagit dig då, men att det inte har känts nästan alls, och sen så får du jätteont efteråt.
Ja, när jag spelade handboll, jag var kanske 11 år, och Gina i motståndarlaget, Gina, om du hör det här, jag vill ha kontakt med dig, eftersom jag råkade berätta den här historien för min 4-åriga son, och han är nu livrädd för Gina. Gina i alla fall sköt jättehårt en handbollsboll på mig när jag stod i mål, och det gjorde jätteont, men jag spelade vidare, och Gina sköt igen Och då gjorde det för ont, så jag fick åka till sjukhuset. Och då var armen av på två ställen.
Wow.
Ej synkade ställen. Ja, bräckor som liksom gick stick i stäv med varann.
Otroligt.
Men då var jag nog lite adrenalinig där och spelade vidare trots att det gjorde ont.
Ja, precis. Så att det är egentligen då samma sak som det här som den här andra svärhypotesen. Och då gjorde man ett till sånt här vattenbadsexperiment som var så himla roligt utformat. Man bad en reklambyrå ta fram 60 stycken svordomslika ord. De skulle liksom hitta på nya ord.
Fläkvete.
Typ så, ja. Sen hade man en liten vetenskaplig kommitté som då valde ut de två bästa av de här 60. Och då blev det orden Fauch, F-O-U-C-H. Fauch. Och det andra var Twizzpipe. T-W-I-Z-P-I-P-E. Fauch och Twizzpipe.
Ja, jättebra.
Så att två ord som har vissa kvaliteter då som de här svordomsorden har, till exempel att de känns lite humoristiska och lite sväriga så där i sina liksom akustiska kvaliteter. Och sen så tog man ett traditionellt svärord, nämligen fuck. Och sen hade man också neutrala ord av typen bord igen då, som en slags jämförelse. Och sen så fick deltagarna köra precis samma isbadstest igen.
Mm-hmm.
För då var tanken så här, att om det är så att säga den här liksom distraktionsfaktorn, det vill säga liksom ovanligheten och humorn i svärord, då borde Fauch och Twizzpipe ha samma effekt som fuck.
Ja.
Ja. Och så jämförde man alla de här med neutrala kontrollord då, så att säga. Och då visade det sig att Fauch och Twizzpipe uppfattades visserligen som kul. Det fanns en humorfaktor där. Men det gav ingen effekt på smärttröskel eller uthållighet och så. Men det hade däremot fuck. I den här studien så hade fuck höjde både tröskel och tolerans med ungefär, smärttröskel och smärttolerans med ungefär en tredjedel eller 30%. Lite drygt.
Oh.
Men Fauch eller Twizzpipe hade inte det. Så att då landade man i att det är nog mycket det här med så att säga att svärorden liksom drar igång, alltså riktiga svärord som fuck till exempel, ger ett påslag. Och man mätte också hjärtfrekvens samtidigt då. Och kunde se att det var på precis det sättet, att Fauch och Twizzpipe gjorde inte någonting för hjärtfrekvensen, men det gjorde fuck.
Mm.
Och varför tror du att det är så, Lina?
För att fuck är något man säger i strid. Etablerat. Eller liksom...
Mm. Precis, och det är ju någonting man har lärt sig är lite tabu, eller hur?
Ja, exakt.
Så att man tänker sig då att det har att göra med liksom inlärning i barndomen.
Ah.
Och det har gjorts fler studier på det där som visar att det nog är på det sättet. Man har tittat på flerspråkiga personer och sett hur de, så att säga, reagerar på olika typer av svärord. Och då har man sett att sånt som man har med sig i sitt modersmål, alltså från barndomen, ger mycket mer, så att säga, påslag än lika grova ord som man har i sitt andra, som man har lärt sig i sitt andra språk sen.
Ja, som har lite koppling till det där barndomsförbjudna.
Ja, och så är det väl.
Visst.
Tänker jag mig. På något sätt så känns ju engelska svordomar känns ju inte alls lika laddade.
Ja, men visst.
Om man tar en riktigt grov svensk svordom och en riktigt grov engelsk, så är det ju liksom lättare på något vis att säga den engelska.
Ja, exakt. Och det där tycker jag man märker när man, om man är ute och reser och möter folk från där ingen av vare sig man själv eller den från det andra landet är engelskspråkig i grunden, och så ska man bara stå och liksom snacka lite. Då blir det så otroligt lätt att man står där och bara we went to a fucking bar. Alltså så här, va? Man vill låta lite tuff och lite avspänd och slänger sig hej vilt med, ja, men engelska svordomar på ett sätt som en engelskspråkig nog inte skulle göra.
Nej, det, exakt. Man kan
ta samma respekt för det.
Det känns som att man har gått i den fällan någon gång, ja. Precis. Mm. Det här är också den princip, tänker man sig då, som förklarar att vi faktiskt verkar kunna bli lite starkare av att svära. En studie här från 2018 i tidskriften Psychology of Sport and Exercise. Där kunde man se då att de här försökspersonerna, de fick, jag tror att de satt på cyklar, du vet, sådana här träningscyklar där man trampar mot, med motstånd. Och sen så skulle man också, det fanns sådana här handtag, man griper tag i ett liksom handtag och ska pressa så hårt som möjligt. Så att det var det man testade, och då så hade svordomar, alltså när man sa svordomar under tiden som man tränade, så hade det en, man hade ett bättre maximum performance helt enkelt. Och tänker man sig också då att man försett sig i någon så här fight-flight-tillstånd av precis samma skäl som förklarar det här med ökad smärttröskel och så.
Vet du vad jag känner hittills, om vi är tillbaka i hur den här avsnittet är ett försvarstal för svordomar eller ej, och om hur det jag ska svära mindre i framtiden, att det vill jag, och vet du varför? För jag vill att svordomarna ska fortsätta ha den där superkraften.
Ja.
Alltså om man svär hela tiden, då måste man ju vattna ur det där.
Ja, men det är ju en otroligt...
Om jag går runt och säger jävla förbann hela tiden, då kommer jag ju inte kunna föda barn och få smärtlindring av det, eller stoppa handen i någon isburk.
100%.
Det tabugrejen försvinner.
Så måste det verkligen vara. Och jag är helt övertygad om att om man skulle testa det experimentellt, så skulle man också komma fram till det. Att de här orden måste vara sällsynta för att vara kraftfulla. Annars blir det blir ju en så att säga exponeringseffekt annars. Jag är helt säker på att om man skulle sätta en person och säga liksom fuck och mäta så att säga påslag, hjärtfrekvens eller såna hudkonduktans, du vet när man får så här fukt på huden och sånt där, alltså sånt som indikerar stresspåslag. Jag är helt säker på att om man satt och gjorde det under en dag, nu får du göra det i 10 minuter och så tar vi en paus och så får du göra 10 minuter igen och så. Alltså, påslaget skulle avta. Det skulle ske en sån här exponeringseffekt. Så att, jag tror att du har helt rätt. Att man får hushålla lite mer där om man vill få ut all kraft ur de här orden.
Ja, ja.
Så att det inte går inflation i dem.
You wiry little twat.
You absolute cock.
Eating like a fucking slug.
You're really fucking boring.
You're a dick.
You fucking pig.
Det finns en populär idé om att folk som svär mycket gör det för att så här, kompensera för sitt bristande ordförråd, eller att man är så att säga korkad på något sätt om man svär mycket. Men det där finns det studier som motsäger. Till exempel en från 2015. Det var en amerikansk studie. Man gjorde så här att man lät folk ta en minut då de fick spåna fram så många ord på en viss bokstav som möjligt. Mm. Sen så fick de en minut till på sig att spåna fram så många svordomar som möjligt.
Mm.
Och det här första testet mäter liksom fluency, alltså hur rikt språk man har. Och det visade sig att det korrelerade helt med hur så att säga rik svordomsvokabulär man hade. Att folk som har en rik vokabulär har också en rik svordomsvokabulär. Och det är de svordomarna man gillar, eller hur? Det är inte de här, alltså det man verkligen går igång på och tycker är kul, eller jag. Det är ju folk som har ett liksom kreativt svärande som visar att de är smarta och lekfulla med språket.
Ja, Björn, du är väldigt mycket det. Det är du. Men jag inser att den här faktan som du just rabblade upp, den hjälper inte oss andra så mycket. Det vill säga att om man säger fan och jävlar väldigt mycket, så betyder det inte att man har ett rikt övrigt ordförråd om man inte också har målande och roligt svärdomsordförråd.
Ja, alltså jag vet inte om jag har det heller så mycket.
Det har du, är rolig.
Ja, tack, det var snällt. Nej, men jag tycker att det är kul att liksom försöka skapa egna kraftuttryck. Jag kan verkligen, verkligen gilla, alltså om jag hör något för första gången. Engelska är ju ett väldigt härligt svordomsspråk.
Ja.
Britter är väldigt duktiga på det.
Britterna, ja.
Och det var någon gång jag hörde någon som kallade någon annan för non-entity. Alltså en icke-enhet. Det tycker jag är en väldigt liksom elegant och rolig svordom. Den här personen är ett svart hål. Den liksom finns inte. Så sur är jag på den personen. Eller så värdelös tycker jag att den personen är. Roligt. Alltså jag tycker det är kul med folk som anstränger sig lite. Men poängen med den här studien då var helt enkelt att svära behöver inte alls vara ett tecken på ett fattigt språk. Det kan vara precis tvärtom.
Det är härligt.
Ja. Svordomar kan signalera självförtroende och ärlighet. Finns sådana studier?
Ja, men det är något ohämmat liksom. Ja. Alltså på ett bra sätt. Det vill säga, jag går inte runt och hycklar eller biter ihop. Så jag säger som det är.
Ja, precis.
Åt helvete.
Just det. Ja. Och att det kan uppfattas på precis det sättet då. Eller också att det kan liksom understryka poänger och göra argument starkare. Det finns också sådana studier. Där finns ju en ytterligare tydliga fördelar med svordomar då.
Mm.
Privat åsikt som jag har att när någon använder svordomar med, liksom, och det är helt uppenbart att det är för att verka tuff inom citationstecken, då blir ju effekten ofta den motsatta.
Ja, visst. Det är ofta så, Björn. Men generellt, det är ofta vi tar upp sådana, alltså folk som vill verka smarta, folk som vill verka allmänbildade, folk som vill verka tuffa. Att man bara, nej, vi människor, vi genomskådar mer än vad man tror.
Ja, exakt. Avslutningsvis, om vi ska bara avrunda det här försvarstalet för svordomar, så läste jag en artikel av en Kristin Jansevic som har forskat om det här med svordomar då, och hon går i den artikeln till botten med den här frågan: är svordomar verkligen så problematiskt? Är det något vi behöver liksom kämpa för att liksom hålla ner eller bli av med? Men först och främst konstaterar hon att det är en del av att vara människa. Vi kommer att svära, och många av de svorord som vi, svärord som vi använder oss av idag, svordomar, har liksom hundratals år på nacken. De hänger med. Över de senaste 3 decennierna har det inte skett någon tydlig förändring, varken åt det ena eller andra hållet. Hon har gjort någon sån analys då. Att det har liksom
att vi svär lika mycket.
Ja, precis. Så att hon pratar om att det kanske finns en allmän uppfattning då, om att det, att språket blir mer och mer ovårdat och så, men det säger hon att så är det inte. Och sen säger hon så här, att svära kan man göra på alla möjliga sätt, alltså med goda och onda avsikter och så, men som fenomen finns det egentligen ingenting som tyder på att det orsakar några särskilda problem alls egentligen. Hon säger så här: we have recorded over 10,000 episodes of public swearing by children and adults, and rarely have we witnessed negative consequences. Alltså, de har studerat 10 000 observationer av folk som svär olika sammanhang, och inte i något av de fallen till exempel så ledde det till fysiskt våld. Och ofta så blir så att säga, konsekvenserna positiva, till exempel att det utlöser skratt. Så att i sig är svordomar ingenting som man behöver oroa sig för eller så.
Underbart. Vi avslutar avsnittet där, eller hur? För i helvete.
Ja.
Kan man väl säga att satsa på ett rikt svärordförråd och hushålla lite med svordomarna så att de får den önskade effekten när det väl är dags. Men tro inte att du är osmart bara för att du råkar svära lite extra mycket. Det var allt för oss denna gång. Jag heter Lina Thomsgård och svordomsexperten, eller rätt sagt den som har samlat ihop andras svordomsexpertis idag, var som vanligt psykolog och författare Björn Hedensjö. På länk är vi båda två idag, eller jag är på länk, du är i studion. Och studion heter Beppo, och producerar vår podd gör Klara Wallin, och klipper den gör Peter Malmqvist. Och ni hittar oss på Instagram, Dumma Människor heter vi där, och där brukar vi lägga upp filmer, klipp och bilder kopplade till avsnitten så fort vi kommer på bra grejer. Och nu, Björn, vill jag att du lägger upp på Instagram om möjligt ett filmklipp på din favorit svordomsidol.
Ja, men det gör jag så gärna.
Från tv-serien. Ja, perfekt. Bra, tack för idag hörni. Hej då!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.